Välkomna till Fri Tankes podd. Den här gången har jag två gäster samtidigt faktiskt, nämligen Sabina Björk och Valeria Hellander. Välkomna båda två.
Tack snälla.
Och anledningen till att jag har två gäster och inte en, som jag nästan alltid har, det är att ni tillsammans har skrivit en bok som är alldeles aktuell nu, som heter I statens våld, med undertiteln En berättelse om SIS och de statliga ungdomshemmen. Kan ni först säga någonting om hur föddes idén att skriva den här boken?
Det är Valerias fel, kan ni börja med att säga.
Ja, det började ju för flera år sedan egentligen när jag fick ett tips. Jag är ju reporter på SVT i vanliga fall. Och ett tips damp ner i min mailkorg som handlade om ett SIS-hem som var utanför Göteborg, som hette Björkbacken. Och enligt tipsaren så var det ju fruktansvärda övergrepp som pågick där mot de här tvångsomhändertagna inlåsta flickorna. Och de var då 12-16 år var det här hemmets målgrupp. Och i början var jag inte helt övertygad, men jag började ändå nysta lite i det här fallet, och ju mer jag nystade desto mer framkom det liksom att tipset var egentligen en underdrift på hur illa det faktiskt var. Och under arbetets gång så begärde jag bland annat ut en massa IVO-anmälningar mot det här hemmet. Och bland de här IVO-anmälningarna som kom då både från flickor och från anhöriga och från socialtjänst, men det fanns även anmälningar från SIS egen personal. Och det här var, bland annat två stack ut, var väldigt omfattande med väldigt mycket information och kom från folk som man märkte hade väldigt mycket insyn i verksamheten. Och en av de här anmälningarna kom då från Sabina Björk. Och hon, när jag ringde henne så hade vi ett långt första samtal, och det slutade med att jag gjorde ett Uppdrag granskning om Björkbacken som sedermera ledde till att hemmet stängde.
Och det var alltså SVTs program Uppdrag granskning.
Precis.
Och när var det här i tiden?
Det här var, jag gjorde researchen 2020 och det sändes i början av 2021. Och Sabina Björk var en av personerna som intervjuades i programmet. Och därefter så har vi liksom hållit kontakten, och problemen på SIS har ju verkligen inte upphört, utan det här har ju liksom bara fortsatt.
Jag har blivit en följetong i medierna, kan man säga. Precis. Som utomstående så läser man ju en hel del om det i alla fall. Ja. Men Sabina, okej, din roll i det här, du har alltså arbetat inom den här verksamheten.
Det började jag 2016, inom den statliga ungdomsvården då.
Och det här, SIS är alltså förkortning av vad?
Statens institutionsstyrelse.
Just det. Och vad är det för någonting, om vi börjar med att berätta det för lyssnarna?
Ja, det är en statlig myndighet som bildades 1993. Så det är en ganska ung myndighet om man jämför med andra. Den handlar om tvångsvård av två typer. Det är dels tvångsvård av vuxna missbrukare. Lagen om vuxna missbrukare. Och sen så är det LVU-lagstiftningen som handlar om att barn och unga som behöver tvångsvård utifrån psykosociala problem som behöver tvångsvårdas. Och så verkställer man också sluten ungdomsvård, de som är dömda, unga brottslingar.
Okej. Okay. Och så, där började du?
Där började jag 2016 och jobbade då det som hette SIS ungdomsvård Söder, satt i Göteborg, jobbade. Strategiskt övergripande var mina uppgifter med att följa de särskilda befogenheterna som är då tvångsåtgärder SIS har. Vi får säkert återkomma till dem. Det var mitt jobb att jobba med det, strategier framöver, verksamhetsutveckling i övergripande. Så såg det ut. Och jag hade ett särskilt ansvar för just Björkbacken då. Uppföljning av det ungdomshemmet.
Och när började du så att säga förstå att det var något som inte stämde på Björkbacken?
Det hade varit ganska stökigt där under lång tid, redan när jag kom, men det eskalerade kraftigt från 2019 och framåt, skulle jag säga. Och sen lavinartat stök, turbulens, klagomål, dåligheter. Och ungefär i samma veva 2019 så kom det en ny ledning för SIS.
Och du blev i någon mening en sån här klassisk visselblåsare, kan man säga det?
Ja, men jag har ju blivit informerad om det efterhand.
Att du blev det?
Att jag blev det, men det var inget som fanns i mitt huvud vid tillfället.
Nej.
Vilket ju är rätt intressant.
Men vad hände då när du började så att säga problematisera vad som pågick där?
Ja, det gick ju jättebra från 2016 fram till 2019 att göra det i organisationen. Och det här är viktigt, för att under den tiden så blev jag uppmanad, uppmuntrad av min chef att jobba med Björkbacken. Med de åtgärder som behövdes. Och det fanns en typ av styrkraft i ledarskapet som gick att jobba med. Men från 2019 kom det en ny verksamhetsdirektör och också en ny generaldirektör, båda från kriminalvården.
Och vilka är de då?
Då är det Malin Östling som är verksamhetsdirektör, min närmsta chef, och Elisabeth Åbjörnsson Hollmark som fortfarande är generaldirektör.
Mm. Och vad hände då? Vad förändrades då?
Kulturen skulle jag säga. Tydligare för mig än vad jag tror för er som är utomstående så ser man det inte alls på samma sätt. Men för mig som jobbade inuti organisationen så var det en enorm förändring där jag snarare blev tillsagd att nu får du dämpa dig lite, förstå lite vart du hör hemma i organisationen. Och du behöver nog visa lite större förståelse för hur svårt verksamheten och verksamhetens personal har det.
Mm.
Och fundera lite mindre på barnens rätt och lite mer på personalens.
Mm.
Och det flög inte riktigt för mig.
Nej, jag förstår. Men okej, och nu har ni alltså, ni kom då samman efter detta uppdraggranskning. Gick några år då ändå och så bestämde ni för att skriva den här boken tillsammans.
Ja, men det är ju för att jag kände att det här var inte en engångsgrej. Björkbacken var inte en anomali, utan det här var liksom någonting som är ruttet inifrån. Alltså det är någonting fel på själva systemet som vi har för de här ungdomshemmen. Och ju mer jag, alltså ju längre tiden gick och ju mer missförhållanden som framkom från andra hem, för Björkbacken stängde ju i och med att uppdraggranskning sändes, men det fanns ju andra hem och det var ju precis samma eller ännu värre där. Så till slut så kände jag bara att det här går inte, man kan inte hela tiden hålla på med ett reportage där, en dokumentär här, en rapport där, det funkar inte, man måste ta ett samlat grepp kring problematiken och berätta för allmänheten liksom så här, det här är vad SIS är och så här illa är det. Och då tänkte jag, men jag vill inte göra det här själv, utan jag måste ta med mig någon som är liksom en riktig expert på ämnet. Och då kontaktade jag Sabina.
Mm, mm.
Och som tur är så ville hon skriva en bok med mig.
Men alltså, ni konstaterar ju i den här boken att det här enskilda fallet verkligen tyvärr är representativt för ganska många system, eller hur? Men inte riktigt alla, va?
Mm.
Kan ni bara säga någonting om det? Vad är det som gör att vissa fungerar relativt bra, som jag förstår det, och andra är fullständiga katastrofer? Hur kan det vara så? Det är samma myndighet.
Ja, och det tänker jag att anledningen till att jag sa upp mig och anmälde, det har med det att göra som du frågar efter här.
Mm, mm.
Därför att låsta institutioner, oavsett vart i samhället de befinner sig, är högriskmiljöer för att det ska uppstå vanvård och missförhållanden. Det är det alla låsta miljöer med låg grad av insyn och där det finns en jättestor maktobalans.
Mm.
Och det har vi sett i det här landet förr och vi kommer att se det igen. Och så är det på SIS också. Jag skulle säga att anledningen till att vissa hem fullständigt havererar, som Björkbacken är ett exempel på, men det som Valeria säger, det finns fler. Och de som inte gör det har att göra med ledarskap och framförallt med kultur.
Mm.
Det är de stora, stora skillnaderna på där det ändå håller en rimlig anständighetsnivå i den här tvångsvården och där det inte gör det.
Mm. Okej. Okay. Och de här som anställs och är verksamma så att säga på golvet, vårdare kallar man dem det?
Behandlingspersonal
så att säga. Vad är det för slags människor? Vad har de för utbildning och vad kommer de ifrån?
Ja, vi har ju tagit reda på det.
Ja.
Och inte med hjälp av SIS, kan jag säga.
Nej.
Det är lite intressant för att vi ställde ju frågan till SIS. En ganska rimlig fråga kan jag tycka till en myndighet. Vad har er personal som jobbar med väldigt, väldigt traumatiserade och svåra barn och unga? Vad har de för utbildning egentligen?
Mm. Mm.
Det kan SIS inte svara på, enligt SIS.
Men
själva.
Inte det en offentlig handling? Borde det inte vara det?
Det kan man tycka.
Om den är upprättad.
Men den upprättas inte. De sammanställer inte vilken utbildning deras personal har. Däremot så begär IVO in varje år rapporter från de enskilda ungdomshemmen där institutionsledningen ska redogöra för vilken utbildning personalen har.
Mm.
Så via IVO, via att begära ut de uppgifterna från IVO, fick vi då själva sammanställa de här uppgifterna då, som egentligen SIS kan man tycka borde ha koll på. Och där kan vi ju se då att du har bättre koll på de siffrorna än jag, Sabina, men vi kan ju se att det är runt 60% av de anställda har den utbildning som SIS själva kräver från sin personal och som ändå är lågt ställt om man ska se till hur det ser ut internationellt.
Men alltså, jag tycker det låter så konstigt. De måste ju ha anställt de här personerna någon gång och då begärt in deras CV, så att säga.
Mm-hmm.
Men du menar att det sparas liksom inte, eller?
Jo, det ligger nog i personalakter, men det sammanställs inte. Alltså det blir inte statistik som går att plocka ut.
Nej, jag förstår. Och ni kunde inte begära ut de personalakterna, för det sa nej till, eller?
Nej, men det hade ju varit en ofantlig mängd handlingar.
Nej, jag förstår.
Men det är ju intressant ändå att myndigheten själv inte ser något värde i att föra statistik över vilken typ av utbildningsnivå personalen har när de själva har satt upp riktlinjer för vilken utbildning de ska ha. Mm. Och jag tänker att jag kanske är konspiratorisk här, att man kanske inte vill veta hur låga siffrorna faktiskt är. För då kan man, om man inte vet, så kan man ju inte heller stå till svars.
Nej, just det. Man möter ju två unga tjejer i boken här, som jag tänker på, Mariam och Nadja. Två unga tjejer som har varit i den här ungdomsvården. Kan ni bara, för de som inte har läst boken ännu, berätta lite grann om vad deras berättelse är, så att vi får en slags känsla för vad det är de faktiskt har gått igenom?
Ja, Nadja har jag ju haft koll på sedan Björkbacken faktiskt. För Björkbacken var faktiskt Nadjas första placering. Mm. Hon var 11 när hon kom dit. Hon hade en problematik som väldigt många andra tjejer som hamnade på SIS har. Alltså, det var droger, det var ute sent på kvällarna, det var att inte lyssna, att rymma. Hon hade blivit placerad på några HVB-hem där hon hade bara vänt och gått. Och socialtjänsten ansåg att nu är det dags att låsa in henne. Och hon är först på Björkbacken ungefär 9 månader. Därefter är hon hemma i några veckor, för då anser socialtjänsten att hon har fått hjälp och stöd från SIS, vilket hon själv anser att hon inte har fått. Hamnar på ett annat ungdomshem också där i ungefär 9 månader, och sen på ett tredje innan hon slutligen rymmer och hamnar som hemlös i Stockholm. Men det intressanta med Nadja är ju också att hon har en ofantlig stor mängd avskiljningar. Avskiljning är ju när personalen har laglig rätt att ta en ungdom eller ett barn då till en sorts isoleringscell. Mm. Och det är i samband med de här avskiljningssituationerna som det mesta av våldet förekommer. På Björkbacken och på den andra placeringen så är det väldigt stort antal avskiljningar av Nadja som anses då vara våldsam, och personalen kan inte hantera henne på något annat sätt. Men det lustiga är att när man tittar på hem nummer 3, där hon är ungefär lika lång tid som på de andra två, så är det inga avskiljningar. Det är alltså samma tjej med samma problematik, lika länge på ett annat ungdomshem, där hon helt plötsligt inte är så våldsam att personalen anser att hon måste läggas ner med våld eller isoleras.
Och det går inte att tänka att hon har blivit äldre och förändrats, så att det är det som är skillnaden. Jag bara
undrar. Ja, vad tror du, Sabina?
Nej, det tror jag inte, utan vi kan ju se att det är precis det här som händer, att från den ena tönen till den andra. Om du har en ungdom på en institution och så flyttar den till en annan dag efter, vilket händer ofta att man flyttar ungdomar inom systemet, så är det verkligen flytten. Och du blir inte så mycket äldre än 24 timmar på 24 timmar. Nej, det tror jag inte.
Nej.
Och alltså, en passus där till en tidigare frågeställning vi hade, vad är det som gör att vissa hem havererar, andra gör det inte? Alltså, det är precis det som vi ser hos Nadja också. Det vill säga, det där tredje hemmet hon kommer till, där är det inte haveri.
Nej. Det är ett ganska välfungerande hem. Alltså.
Ja, precis. I det avseendet, kulturen är annorlunda. Man ser på henne på ett annorlunda sätt. Hur jag sätter ditt beteende i en kontext kommer att avgöra hur jag bemöter dig.
Mm. Ja,
så enkelt är det ibland.
Ja. Men jag förstår ju också i boken det något märkliga fenomenet att de här mer eller mindre kriminellt belastade, lite äldre grabbarna, det är inte de som avskiljs och isoleras, utan det är de ganska unga flickorna som gör det. Jag får inte ihop det riktigt i mitt huvud. Man skulle ju kunna tro att det är de grabbarna som istället är de våldsamma och som man måste ta i med hårdhandskarna. Varför är det så?
Våldskapital brukar vi prata om i de SIS. Och det är klart att pojkarna har ett dokumenterat våldskapital om de har sprungit runt och skjutit med AK-4 på stan. Och de har också ett väldigt instrumentellt våld i att man använder våld för att uppnå någonting. Men det är alltså inte de vi överhuvudtaget utsätter för tvångsåtgärder på SIS när det gäller våld. Och det kan ju verka helt paradoxalt, och det är nog för att det är det. Men jag skulle säga att avskiljningar är liksom, användningen av tvångsmedel på SIS beror betydligt mer på personalens kompetens än vad det beror på ungdomarna själva. Och det är en sån, man får göra en sån liksom sväng i sitt huvud för att förstå det. Men det är klart att Nadja som väger 40 kilo på första placeringen och 11 år inte är mer våldspotent än vad en 17-årig kille är som är dömd enligt LSU. Det beror ju på något annat.
Däremot så är det väldigt mycket enklare för en personal att lägga ner och hålla fast Nadja 40 kilo än att hålla fast exempelvis Mohammed 95 kilo rena muskler. Och det är väldigt mycket mindre farligt att hålla fast och isolera Nadja.
Så ni tror att det handlar om att personalen helt enkelt är för rädda för de här andra våldsamma killarna?
Ja, bland annat. Och för, vi går ju igenom det ganska noga i boken, det här med att alltså, det är små barn och barn med olika typer av diagnoser och flickor som är i största riskzonen för att bli utsatta för våld. Alltså det kan vi ju se, vi har ju tagit fram siffror på detta. Och jag kan ju inte se någon annan anledning än att det handlar om att, som en psykolog sa till dig Sabina, varför vi lägger ner just dem. Jo, men det är för att det går.
Ja, ja, jag förstår. Jo, men för det här är ju intressant i boken också tycker jag. Just det som du var inne på, att många av de här unga flickorna har autismdiagnoser eller att de är på autismspektrat i alla fall. Det känns ju, lite grann som att det kanske inte de borde inte vara där överhuvudtaget, eller hur?
Det är vad de flesta reagerar när man berättar om det. Och så säger, va? Skojar du? Har vi barn med intellektuell funktionsnedsättning på institution i Sverige?
För det finns väl andra system och lagar för att hantera dem? Så LSS?
Precis så. Här har vi liksom en rättighetsbaserad lagstiftning som kallas för LSS, som vi har funnits sedan 90-talet.
Och vad är det förkortning av?
Det är lagen om särskilt om stöd och service till personer med särskilda funktionsnedsättningar. Så att där för att få tillgång till LSS-lagstiftningen, stöd och service därifrån, så måste man tillhöra någon av personkretsarna, kallas det. Där personkrets 1 då är autism och eller intellektuell funktionsnedsättning. Och då kan man ju flera så tro då att om man tillhör den här personkretsen, då borde man få stöd enligt rättighetslagstiftningen, stöd och hjälp. Och det får man ju, men det krävs i ansökan för att få det. Och de här barnen som är på SIS, de har ofta, men inte alltid, ganska resurssvaga föräldrar. Så för att ansöka om det så behöver man ha någon som gör det för en. Och görs inte det, ja men då är risken att man inte får det stöd man behöver. Då är risken att man utvecklar problembeteenden. Och till slut, om de blir för starka, så kan det hända att man då hamnar på SIS istället. För det beteendet Nadja har när hon blir utsatt för fasthållningar upprepade gånger, det sker ju också med barn som få stöd och hjälp enligt LSS, såklart. Men där hanterar man det på ett annat sätt, för man får inte använda våld mot de barnen. Så det är en lagstiftningsfråga.
Och i slutändan så handlar det ju om vad socialtjänsten bedömer. För det är, vi intervjuar ju också en socialsekreterare i boken som säger att ja, vi har ju barn som borde få den här hjälpen, alltså enligt LSS. Men det är, slutligen så handlar det om hur vi skriver, hur vi beskriver dem för förvaltningsrätten och vilken typ av beslut de tar.
Men där, om jag får hoppa in på det här med förvaltningsrätten, så är det är någonting av det mest upprörande kan jag tycka med detta. Det är att ingen socialtjänst kan på egen hand bestämma att ett barn ska befinna sig på SIS, utan ett sånt beslut om lagen om vård av unga, det tvångsvårdsbeslutet, måste fastställas av förvaltningsrätt. Det vill säga, det ska upp i domstol och fattas beslut om det, fastställas. Och det är ju där i förvaltningsrätten som det borde finnas en alarmklocka som säger pling, pling, pling. Här kommer någon med ett barn som har inte bara lindrig utan kanske måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Kommer aldrig att fungera på en högre IQ-nivå än kanske en 7-åring. Och då ska ju egentligen förvaltningsrätten säga att man får inte tvångsvårda barn i det här landet om det beteendet som ligger till grund för tvångsvården kommer sig av en funktionsnedsättning. För det sa regeringsrätten 2002. Okay. Så är ni med? Så får man inte göra. Men så säger förvaltningsrätten, för att de är jurister och knöliga, så säger de samtidigt, men det är å andra sidan heller inget hinder för att tvångsvåras precis om du har en funktionsnedsättning. Är ni med? På voltningen där.
Och därför så hamnar därför barn och unga med funktionsnedsättningar inlåsta på SIS, där de blir utsatta för våld om och om igen. För att personalen inte har kompetens nog att ta hand om dem.
Och bara så att vi klarar ut det, ni kanske gärna sagt det, men den lag man tillämpar när man sätter dem på SIS, det är LVU. Lagen om
vård av unga.
Lagen om vård av unga, just det. Och så att säga, där man får tvångsvårda helt enkelt. Och vilka kriterier måste vara uppfyllda för att få tvångsvårda barn då?
Ja, det är ju två. Antingen kan det vara eget beteende, vilket är det enda som förekommer i stort sett på SIS. Alltså, på SIS hamnar man om man har ett eget beteende som bedöms vara till sån allvarlig skada för ens egen utveckling eller fara för någon annan i samhället. LVU-lagstiftningen säger ju att du kan ju också ha din LVU-vård någon annanstans i samhället. Mm. Så SiS är bara en av de möjliga. Mm. Och där hamnar de som ska stå under så kallad särskilt noggrann tillsyn då. Och det betyder i praktiken låst avdelning.
Okej, vilka andra platser skulle de kunna hamna på under LVU?
Det kan man ju, man kan ha LVU i hemmet till exempel. Man kan ha LVU i ett familjehem, man kan ha LVU i ett HVB-hem. Så att SiS är bara egentligen en placeringsform under LVU.
Okej, vad skiljer då, eller vilken typ av behandlingsprogram erbjuds på ett SiS-hem, eller borde erbjudas, kan du säga om det gör det eller inte, men vad säger lagen, vilken typ av behandlingar ska erbjudas på ett SiS-hem och på vilket sätt skiljer det sig från andra typer av hem då som LVU kan placeras?
Ja, alltså lagen säger ingenting om vilken behandling som ska erbjudas. Okay. Den säger bara att SiS ska finnas i stort sett och ska ge individbaserad behandling. Men, någonting mer
men det är tomt så att säga?
Nej, det är det inte. Och då har man någonting, alltså jag tror att det nu är 6 stycken olika behandlingsprogram på SiS som man själv har tagit fram. Som man
är... Men jag menar, det är tomt i lagen?
Ja, det är tomt på innehåll den i lagen. Säger inte hur det. Den inga säger direktiv. Bara vadet. Mm. SiS, ja, men inte vad i SiS. Okay. Då.
Och så vad gör de då? Vad har de för behandlingsprogram? Så
de behandlingsprogram man har, de är ju evidensbaserade. Och de är inriktade på antisocialitetsproblematik. De är inriktade på missbruksproblematik, ska jag säga. Det är de två delarna. Problemet här då är att sådana som Nadia som inte är där för att de är kriminella utan för att de har psykiska problem. Mm. För de finns inga behandlingsprogram på SiS.
Men det finns psykologer, kan vi ju nämna. Men de är få. Och psykologtimmarna blir därav också få. Och ibland så kanske en psykolog blir sjuk eller så kanske den går på föräldraledighet. Och det är, som jag förstår, det väldigt svårt att hitta och anställa psykologer som vill jobba på SiS. Som är exemplet med Nadia, där hon efter 2 eller 3 månader på SiS tror jag fortfarande inte hade fått någon behandling. Hennes mamma ringer då till SiS och frågar, vad 17 håller ni på med? Och då säger psykologen att jag har 3 avdelningar själv. Jag har inte tid och jag måste prioritera bort, och jag har prioriterat bort din dotter. Och då frågar Nadjas mamma ganska rimligt socialtjänsten, varför betalar ni 8000 kronor per dygn för ett ställe där ni har bara låst in min dotter? Hon får ju liksom ingen vård.
Ja, det låter ju helt obegripligt, ärligt talat.
Det kan man tycka. Det är därför vi skrev en bok om det hela.
Ja, det är bra.
Och det intressanta är att det är liksom den första vändpunkten. När vi kommer så långt som att prata om vården och det är en behandling som inte finns för 2,7 miljarder per år in i den statliga ungdomsvården. Mm. Så är det är ju absurt, men det är ändå det minsta bekymret.
Mm. Ja.
Men finns det någon form av strukturerad utvärdering av resultaten från SiS-hem årligen?
Det finns ju uppföljningar, alltså när man följer upp hur mycket behandlingsinsatser man har haft. Mm. Det var sånt som jag ägnade mig åt att följa upp till exempel. Men då är ju behandlingsinsatser i väldigt vid mening, alltså typ träning i miljö. Det säger, skulle du jobba på SiS och tar du med mig ut och åker och handlar fika, så är det en behandlingsinsats. Mm. Det är en prick i systemet, för då har vi varit ute på träning i miljö. Den säger inte så mycket.
Men mäter man inte så att säga framgång i behandlingen på något sätt?
Inte SiS själva, men de har gett forskningsanslag till olika forskningsprojekt som skulle liksom utvärdera effekten av den vård och behandling man har. Då är det liksom longitudinella studier som tar ganska lång tid att göra. Det finns några och de visar ju inte på strålande resultat, kan man inte säga. Men det är några år sedan SiS det kom en sån. Mm.
Du berättade om Nadia, men Miriam också.
Mariam
heter hon.
Är en tjej som var hade ganska mycket problem redan innan hon kom till SiS. Mm. Hon kom från Irak. Hennes pappa dömdes för misshandel av henne och hennes mamma. Och efter 7 olika placeringar på andra typer av LVU-hem, alltså HVB och familjehem, så hamnade hon som 13-åring slutligen på SiS. Och efter att hon hamnade där så kom hon i princip inte ut därifrån, utan hon spenderade nästan hela sin tonårstid där med väldigt små passager där hon fick komma ut. Men från 13 till 20 så befann hon sig på SiS. Där hon blev utsatt för diverse olika typer av våld, både fysiskt och psykiskt och sexuellt. Hon slutade efter ett tag att berätta om alla övergrepp för att hon märkte att det var ingen som trodde på henne. Och det fanns ingenstans att vända sig, vilket är en annan problematik för barn och unga på sist. Att de har så låg trovärdighet, så när de väl berättar om någonting så är det ju väldigt svårt för dem att bli trodda. Men Mariam befinner sig alltså inte längre i tvångsvård, för hon är i alla fall inte på SIS, för hon är för gammal för det. När hon fyllde 20 så fick hon komma ut därifrån, men hon uppger ju också, precis som väldigt, väldigt många andra, att den vård hon har fått, den har varit bristfällig så att säga, och väldigt, väldigt sporadisk. Hon känner ju inte att hon har fått någon som helst hjälp att liksom komma på fötter och fungera i samhället, utan hon har blivit förvarad under hela sin tonårstid, och nu ska hon klara sig själv.
Har du kontakt med de här tjejerna nu, så att säga, idag?
Nadja har återigen hamnat på SIS. Hon är ju bara 16 fortfarande, och från vad jag förstår så har hon hamnat på ett SIS-hem där hon återigen blir isolerad och fasthållen. Och hennes mamma är förtvivlad över att hon fortfarande inte får någon hjälp. Och Mariam har jag... Jag vet inte, ska jag säga det? Eller?
Ja. För du, det, ja, vi har inte hennes verkliga namn.
Så. Nej, nej, men alltså, hon har försvunnit. Jag kan inte få tag på henne. Och hon har ju som sagt väldigt svåra psykiska problem och har ganska många självmordsförsök i bagaget. Så jag är lite orolig för henne.
Ja, det förstår jag. Ja, det är otroligt tungt alltså att få en, att få en inblick i det här. Vad tänker ni... Jo, jag ska säga så här också först. Det är ju, det framgår ju väldigt tydligt av boken att de här tjejerna, till skillnad från de våldsbenägna killarna såklart, utsatt inte bara för våld utan också ganska massivt med sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier eller ja, övergrepp. Hur har man liksom hanterat det inom myndighet? Jag tänker att i alla andra sammanhang så en medarbetare som utför någonting sånt borde ju få sparken direkt liksom. Får de inte det? Kan de fortsätta, de här som gör detta, dessa övergrepp?
Alltså då är ju distinktionen igen, vem bestämmer när det är ett övergrepp, ja, och vem tror på den som berättar. Precis, att i de fallen som det finns en dom, då är det klart att man gör sig av med den personalen. Men i de allra flesta fall när det gäller sexualbrott, även i övriga samhället, så är det ju stora mörkertal. Så det är väldigt sällan det ens blir en förundersökning, och det är ytterligt sällan man ändå går till en dom. Och det är klart att när det inte finns en dom, då blir det en fråga om tror man eller tror man inte på det här som berättas. Så när vi ser i rapporteringen att det är ungefär 5 rapporter om sexuella övergrepp i månaden som kommer från den statliga ungdomsvården på en mängd av ungefär 1000 barn och unga per år, varav en tredjedel är flickor. Så att säga någonstans 350 flickor producerar ungefär 5 rapporter om sexuella övergrepp i månaden.
Det låter helt absurt.
Från personal då.
Inte det, från andra intagna
nej, killar? Nej, det är otroligt viktigt att veta att flickor och pojkar blandas aldrig på SIS. Okay, det finns också en missuppfattning som ibland man använder sig av. Men det, så är det inte.
Okay, okay.
Utan det här är sexuella övergrepp, misstankar om det, klagomål om det, 5 gånger i månaden gäller personal som ska utsatt. Så mycket är det. Men de här flickorna har ju, som Valeria sa innan, de har så sjukt låg trovärdighet. Så om vi har problem i övriga samhället med att få kvinnor att bli trodda när de berättar om övergrepp, så är ju det här många, många resor värre.
Ja.
Och när det inte finns svart på vitt, ja, då hanteras det ju inte så att man får gå på dagen såklart.
Nej.
Snarare att man vänder på det och säger, oj, det är lite synd om våran personal, för de blir så ofta felaktigt utpekade. Det är ett problem, mer än det andra, tror jag.
Ja, för de känslan får man ju i er bok, att liksom, organisationen bryr sig mer om att personalen kan bli felaktigt utpekad än flickor. Och det är klart, jag inser ju att det kan ju också vara
absolut,
så,
att säga, i vissa absolut fall. Absolut.
Kan man inte lösa det genom att säga att man får aldrig vara ensam med en intagen flicka till exempel? Att de måste vara 2-2?
Och det vill man ju ha det så, men det är personalbrist på sist. Det är jättesvårt att anställa. Man har inte obegränsat med pengar. Det skulle kräva otroligt mycket mer resurser om man skulle vara 2 varje gång det är något. Så det är något sånt ekonomiskt problem eller något annat.
Och en annan sak som också är intressant på SIS, som jag blev helt förbluffad över, som jag inte visste, det är ju att 70% var det väl ungefär som är manlig personal på SIS.
70%.
70%. I all annan vårdverksamhet så ser det ut exakt tvärtom. Mm. Men på SIS så är det män som dominerar och unga män framförallt får vårda unga flickor. Alltså 12-13-åringar, ofta med liksom sexuella övergrepp i bagaget. Mm. Det är alltså själva uppbyggnaden av alltså hur SIS ser ut med personal och de intagna. Bara det är ju liksom en grogrund för problematik.
Jag tror vi skrev, och vi skriver det i boken på ett ställe, att vid några tillfällen så kan man säga att det inte är så mycket som skiljer personalen från de intagna ungdomarna mer än ålder. Mm. Och då är vi lite skarpa och så var vi lite oroliga. Oh, nu kommer de bli upprörda när vi skriver så här. Men i det fallet så tror jag vi beskrev en pojkinstitution där man konstaterade att personalen som jobbade där var själva misstänkta för grov brottslighet. Mm. Som jobbade med de här kriminella pojkarna. Och då är vi ju farligt nära att det mest är åldern som skiljer och inte så mycket annat.
Ja, precis. Hur har liksom SIS-myndigheten och institutionerna reagerat då på, nu är den här boken alldeles ny, men det har ju faktiskt talats en hel del om det här på sista tiden. Hur har de reagerat när man har lyft de här problemen? Och när du började då visselblåsa så att säga, hur har man reagerat från myndighetens sida?
Ja, men det har ju varit den här ledningen som har funnits sedan 2019. De har ju haft en och samma budskapsslinga hela tiden. Om du anklagar SIS för att säga, oj vad mycket sexuella övergrepp ni har, så säger de, ja men vi har dåliga lokaler. Om du säger, oj vad mycket våld vi utsätter sådana som Nadja för, ja men vi har lite bristande kompetens hos personalen. Eller så säger man, men nu har inte ni kommit till rätta med de här problemen med sexuella övergrepp. Ja men det är ju så svåra ungdomar. Mm-hmm. Ungefär den absurditeten finns det. Så att jag tänker att den här PR-byrån man har liksom anlitat har väl gjort ett himla bra jobb, för att de här tre punkterna återkommer ju. Du kan ställa vilken fråga du vill till mig och så kan vi låtsas att jag är GD, så kommer jag ge dig något av de här tre svaren och det kommer att gå lysande. För det har ju gått lysande.
Det
har
och det är de tre svaren jag får också i boken, skulle jag säga, när jag gör min intervju med GD. Så, är det, så återkommer ju det här med bristande kompetens, dåliga lokaler och svår målgrupp. Men jag tänker att det kommer ju inte, man kommer ju inte kunna hålla fast vid den budskapslingan hur länge som helst. Nu har ju liksom regeringen ändå satt ner foten och sagt att så här dåligt får det ju inte vara. Så sen får vi ju se vad det leder till.
Ja, men jag tänkte fråga om det, för att nu har man ju sagt att nu ska man byta namn på myndigheten. Det låter ju nästan lite skrattretande, ungefär som att ett namnbyte skulle göra någon skillnad. Men det är väl inte det de menar förstås bara, utan de vill väl reformera. Men vad är det för reformations... hur skulle man kunna reformera, tycker ni, för att det här faktiskt skulle fungera? Om ni fick designa det här, om ni fick uppdraget att designa det nya SIS, hur skulle det se ut?
Jag skulle reformera BUP i samma anda, bara för att det skulle liksom, de behöver ju ta ett mycket större ansvar. Det finns ju många som befinner sig på SIS som inte ska vara där, som vi pratade om tidigare. Så att det kräver ju att det räcker nog inte tyvärr med att bara reformera SIS. Man måste reformera andra delar av vårdkedjan också.
Och jag tycker så här, om man ska vara lite rättvis mot Camilla Waltersson Grönvall och den här regeringen som har tillsatt den här reformutredningen, så tror jag dels på deras genuina engagemang i att faktiskt göra ett uppkast här och göra något nytt. Och jag tycker också att det är tydligt i utredningsdirektiven att det handlar inte bara om SIS, utan det handlar om hela vårdkedjan som man ska kasta upp i luften och se hur ska det falla ner igen. Och då kan det ju vara så att antagligen man kommer komma fram till att de låsta avdelningen, det som idag är SIS, kommer naturligtvis behöva finnas kvar. Men vi behöver se på mycket mer frivilliga åtgärder och andra insatser innan. BUP, superviktigt. Socialtjänsterna behöver se över hur de jobbar mycket tidigare. Så i det avseendet så är SIS en del av en lång vårdkedja, och hela vårdkedjan ska se över. Ska ses över och måste ses över. Så det tycker jag är bra, att man tar det helhetsgreppet.
Men alltså för en utomstående känns det ju nästan märkligt att en GD kan sitta kvar år efter år när det pågår detta fortfarande.
Ja, det är helt obegripligt. Det är en av de få gångerna jag brukar bli så här tyst och inte vet vad jag ska svara. För jag kan bara säga att det är obegripligt. För man kan tycka att det finns hur många skäl som helst till, om man vill vara snäll mot henne, den här generaldirektören, och säga att du hade dåliga förutsättningar och det är så svår målgrupp och det är dåligt med pengar och dålig personal. så är det fortfarande så att du har inte lyckats. Ja. För uppdraget var ganska tydligt när hon kom. Alltså man skulle få ordning på de här saker. Istället så har utvecklingen dragit iväg ännu värre. Mm. Och det är klart att det är obegripligt hur man kan få sitta kvar då.
Mm. Är det några rent juridiska lagstiftningsförändringar ni skulle vilja se som skulle kunna underlätta för att det här ska fungera i framtiden? Behöver man ändra lagen så att säga på något konkret sätt?
Jag tänker väl att man bör ju se över de här särskilda befogenheterna. Mm. Där man har alltså en, egentligen rent konkret så har vi alltså en typ av lagstiftning för en typ av barn. Och sen har vi en annan typ av lagstiftning för en annan typ av barn. Och det är att barn och unga som hamnar på SIS får man med lagen i ryggen utsätta för våld. Det är ju det som blir effekten av de här särskilda befogenheterna.
Mm.
Och jag tänker att det är inte rimligt. Man kan inte ha det så i ett civiliserat samhälle att man skiljer på människor och människor. Alltså det enda som skiljer liksom en ungdom på HVB mot en ungdom på SIS, det är ju att på det ena så får inte personalen brotta ner dig, hålla fast dig och isolera dig. Och på det andra så får de det. Men det kan ju vara samma ungdom, samma barn.
Mm.
Jag tänker att det är någonting som man borde se över från lagstiftarens sida.
Mm. Och problemet är att just den avskiljningsbefogenheten finns inte med i det här reformutredningsdirektivet.
Jaså?
Så är det.
Varför då?
Därför att det inte finns någon politisk majoritet för att göra det. Och så har det sett ut genom tiderna. Det har ju frågasatts under egentligen alla tider som SIS har funnits och alla som har varit i opposition har brukat veva om att nu måste den här avskiljningsbefogenheten bort. Just som Valeria säger, för att det innebär att vi öppnar dörren till det som vi stängde 1979. Det vill säga barnaga tog vi bort och möjligheten till det här landet. Men avskiljningsbefogenheten öppnar upp för det igen. Och då har liksom oppositionen alltid sagt att vi måste ta bort det, vi kan inte ha det så. Men om den här oppositionen sedan har råkat hamna i regeringsställen, då brukar de vända oss och säga nej, nu lyssnar vi på SIS, för då och säger SIS, det är helt omöjligt att bedriva tvångsvård utan avskiljning. Livsfarligt, säger de. Och så brukar regeringen falla till föga och säga nej, det är naivt att tro att det ska gå att vårda barn utan det. Och så förblir det.
Mm.
Och så tror jag det.
Men kan det ligga också någonting i det då?
Att det inte skulle gå?
Mm.
Nej, det gör det ju inte då, eftersom vi har rent faktiska siffror på att det går.
Just det, för att en del hem inte tillämpar det.
För att en del hem inte använder det. Och för att vi vet att som exempel...
Och även på samma tjejer, ja.
På precis. Samma tjejer, så det är ytterligt bra bevis på att det går att göra det.
Mm.
Däremot så tror jag att det kommer alltid behövas möjligheten att ingripa fysiskt mot barn och unga i tvångsvård.
Mm.
Tvångsvårdskontexten gör att det kan bli väldigt farligt i vissa situationer. Men då finns ju nödvärnsrätten, det vill säga samma som man har inom LSS, samma som man har på HVB.
Så
det är klart, och i skolan. Det är klart du måste få ta tag i ett barn och styra upp den med fysisk kraft ibland.
Mm.
Så kommer det ju vara här också. Men jag kan inte se att SIS skulle ha mer anledning att ha en särskild befogenhet för det våldsutövningen än de andra.
Ja, jag förstår. Men du Sabina, när du började liksom lufta den här kritiken, vad hände internt då med dig? Du är ju uppenbarligen inte kvar där nu.
Nej, uppenbarligen. Ja, verkligen inte efter den här boken.
Nej.
Nej, men vad hände? Så här är det. Om man kommer till en punkt, vilket jag gjorde, så att det här nya ledarskapet som jag inte har förtroende för, jag tror att de är fel ute i sina bedömningar och de tycker att det jag nu vägleder dem med den kunskap jag kommer som tidigare har använts av ledarna nu inte längre vill användas, då kommer jag ju till en punkt där jag inte kan fortsätta.
Mm.
Och i den punkten också, jag kan inte bara lämna och inte göra något, för det finns barn på det här ungdomshemmet som det gällde då, Björkbacken, som riskerar att dö. Och det vet vi. Vi vet det på den här myndigheten.
Mm.
Så då fanns det liksom ingen annan väg än att anmäla det missförhållandet och att lämna. Det går liksom inte att vara kvar då.
Nej. Har du liksom har du hört av dem från myndighetens ledning efter att du lämnade, eller är du liksom en icke-person för dem nu?
Ja, det tror jag nog att jag är. Jag fick en inbjudan av generaldirektören, för jag tror att det kanske är, kan det vara 2-2,5 år sedan, så fick jag en inbjudan till. Då sa hennes särskilda rådgivare att GD gärna ville träffa mig för att berätta om det här flickprojektet och hur man skulle göra bättre för flickorna.
Okej.
Okay. Det är den inbjudan.
Och var du där då?
Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte.
För att
jag inte ville det. Och för att jag visste lite hur det projektet såg ut redan innan. Jag hade liksom många kontakter inom SIS fortfarande, så visste ungefär hur det var. Och jag tyckte att den flicksatsningen byggde också på helt felaktiga utgångspunkter. Mm. Som låg helt i linje med det som jag tyckte var bristfälligt när jag jobbade i hennes ledarskap. Mm. Det vill säga någon typ av unken föreställning om att flickor inte går att hantera i grupp. Det var ungefär det. Att ska minska gruppstorleken för flickor så kommer det gå bättre. Mm. Och det är ju någon syn på så här freudians, liksom, flickor och kvinnor är lite mer hysteriska, de kan inte vara grupp medan män kan spela fotboll med alla.
Liksom. Ja, det låter ganska old fashion.
Det fanns heller inga sakliga belägg för det, och jag hade ju varit med i de analyserna. Det var ju inte så att när vi har mindre flickgrupper så är det färre avskiljningar, så var det ju inte. Ja. Utan det här var ju någon tanke som någon hade fått, bara att det blir något bättre då. Så det var för löjligt, jag ville inte vara med i det.
Nej, jag förstår.
En lustig följd av det blev ju också att det blev ju ännu mer personalbrist eftersom de minskade gruppstorlekarna, vilket gjorde att det blev ännu större platsbrist, vilket gjorde att JO gick ut och var väldigt upprörd över att det var ännu längre köer till SIS än vad det redan var innan, och skrev dessutom att det borde man, inte ordagrant men ungefär skrev han att det borde ni väl kunnat lista ut att om ni gör mindre gruppstorlekar att ni kommer ha brist på platser. Mm. Och det kan man ju tycka att man kunde ha listat ut på förhand. Mm.
Har ni skickat boken till generaldirektören?
Nej, det har vi inte.
Det har vi inte, men det var nog inte medvetet, för det borde vi verkligen
göra. Det borde vi faktiskt göra. Det gör vi direkt så fort vi är klara här.
ja, men ni såg säkert att Svenska Dagbladet i morse skrev om detta?
DN.
Ja, det var DN kanske. Ja, just det, DN. Jag läser båda på morgonen, så jag har aldrig koll på vilken som är vilken. Ja, på ledarsidan väl.
Ja, och det är ju, jag tror att det vi möjligen kan bidra med den här boken, som jag hoppas, det är fokus på ansvarsfrågan. Mm. För det som du säger, det har kommit larm efter larm, det är som en följetong i media. Ja. Men det går liksom inflation i larm om SIS. Och till slut så är det som att folk tänker att ja, men det är väl så, det är där och det är väl med naturlag. Men någonstans så vi tappar ju någonting. Om det kan försiggå olagligt våld mot medborgare i det här landet, oavsett om det är barn eller vuxna, om de är på SIS eller inte. Och man har konstaterat i rapport efter rapport från JO till exempel, det pågår olaglig våldsanvändning här. Då måste det plinga till och säga, vi måste titta på ansvarsfrågan. Men det har inte skett, och det önskar vi ju ska ske här. Det måste bli så.
För det var det jag tänkte fråga, vad önskar ni ska ske nu när boken liksom har nått läsaren? Och det är just det du menar, ett ansvarsutkrävande helt enkelt.
Det är ett ansvarsutkrävande som är, alltså det är helt nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Mm. Alltså det här handlar inte bara om barnen på sista, det handlar om demokrati och det handlar om rättigheter. Och om att makt och ansvar behöver följas åt. Den här reformutredningen är jag livrädd för att den kommer att liksom få allt ljus och säga, jo, men nu har vi tillsatt en reformutredning som är allt bra. Skulle jag säga då. Vi har ett steg innan som är så här, vad händer med det orätta som skedde? Vem tar ansvar för det?
Vi har ju haft några sådana vårdskandaler i svensk 1900-talshistoria. Jag tänker på de här experimenten.
Bipaholm.
Just det, precis, ja. Och vanvårdsutredningen. Ja, precis. Mm. Skulle ni vilja se avslutningsvis att det skedde något liknande så att säga, och att de här flickorna får helt enkelt upprättelse och kompensation för vad de har gått igenom?
Alltså jag kan inte se att man kan undgå det.
Nej.
Med tanke på hur utbrett det här problemet har varit under så lång tid och att så många har vetat om det. Det går liksom inte för någon att kolla tillbaka på SIS-tiden och säga vi visste inte hur illa det var. För det vet vi. Vi vet precis hur illa det är. Och ändå till, alltså, än idag så sitter liksom inlåsta barn och unga och blir utsatta för olagligt och lagligt sanktionerat våld av statligt anställd personal. Mm. Det är klart att någon gång så kommer någon att tänka att det här var fel och det här måste vi liksom be om ursäkt för. Jag kan inte se att det skulle gå till på något annat sätt.
Jag tänker att om någon jurist som kan tänka sig att representera några av de här flickorna skulle kunna börja driva ett case för ersättning, kompensation helt enkelt. Och sätta igång en lavin genom det.
Det görs redan, vet
det görs
jag.
Redan.
Det finns jurister som tar sig an sådana här cis-flickor pro bono och driver fall. Sen får vi se vad det leder till.
Fantastiskt. Ja, vi måste faktiskt avrunda, för vi ska nu åka in och ha bokrelease för den här boken där vi ska prata om det här på en scen också. Men Valeria Hellander och Sabina Björk, stort tack för att ni var med i Fri Tankes podd.
Tack.